Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Då är det jag som tar bladet från mun och går ut med att det är nyhetsshowen som går ut i dina högtalare eller lurar, what have you. Ina Lundström, god morgon.
Hej Kalle Berg.
Hur, vad glad du ser ut.
Jag blev jätteglad av den här introduktionen. Det var jättefint.
Ibland bara kommer det till mig. Du, vad ska du prata om idag?
Jag ska prata om hudvårdsboomen bland barn.
Den har nått dit. Jag ska prata om att det blev klart i natt då, detta jätteväntade, att det blir Trump mot Biden i presidentvalet i USA. Helt officiellt nu, men på detta då så har det kommit nya transkriberingar från förhören med Joe Biden, som konstaterade att han var liksom en snäll gammal farbror för några veckor sedan. Och nu diskuteras de här förhören väldigt mycket.
Okay.
Debatten om Joe Bidens minne är i full gång. Sen ska jag också bjuda dig på en otrolig story faktiskt.
Aha.
Från Sydsvenskan som handlar om en cykeltjuv, kan man säga.
Gud vad spännande. Ja, det ska bli jätteroligt det här.
Häpnade när jag läste den. Vi får också besök i vanlig ordning. Det är vår kollega från utrikesredaktionen Maria Blanco. Vi ska prata klimat. Det har ju blivit den varmaste månaden någonsin, februari, som någonsin uppmätts. Och Maria har skrivit ett reportage om Barcelona som handlar om vattenbristen där och hur det går när törstiga turister kommer dit och hur det drabbar lokalbefolkningen i Barcelona. Vattenbristen i Barcelona alltså.
Spännande.
Ja, ett fint reportage som ligger uppe på GP just nu. Sen blir det bakvagn, vad har du där?
Det blir en liten djurnyhet. Det kommer varna för en kemisk katt. Sen kommer jag också berätta om en ganska kontroversiell ny del på Picasso-museet i Paris.
Intressant. Jag har lite om att råttorna ska bort från Malmö inför Eurovision. Och då tar man till udda medhjälpare, kan man säga, för det.
Okej, spännande.
Ja, det är det. Annars då?
Jo, men annars är det alldeles utmärkt.
Du har ju lånedator idag.
Jag har lånedator idag. Det är i och för sig rätt sugigt. Det är rätt sugigt. Jag brukar ju känna ifall det blir en bra dag eller dålig dag varje onsdag när jag kommer hit.
Och jag
ser om mitt favoritmellanmål finns i varumaskinen eller inte. Jag lommade tillbaka med någon slags fralla och såg ledsen ut. För att mitt favoritmellanmål fanns inte. Och sen på den vägen var det.
Ja.
Min dator klappade ihop. Så nu använder jag producent Karls dator och har fått en liten inblick i hans mycket sjuka hjärna. Det är många fönster öppna, så kan man säga.
Men det är inte så sjuka hemsidor i flikarna.
Nej, det hade varit rimligare. Det är bara helt korrekta sidor uppe, men alla samtidigt. Vartenda program på datorn är igång.
Ja, precis. Du sa det när jag, att det är liksom fullskaligt operationell. Allt du vill göra kan du göra för att alla program är igång.
Precis. Så vart man än, om man stänger ett fönster så kommer det upp 12 till. Så att jag känner mig lite skakig, men känner mig också lite grann som en överlevare.
Vad var det ni sa, att han har Sveriges mildaste ADHD?
Jag kände spontant att jag kunde inte bestämma mig för om han hade Sveriges största eller Sveriges mildaste. Det är obegripligt att kunna koncentrera sig när man sitter och jobbar i ett fönster som är 5x5 cm och så ligger det skitmånga fönster bakom.
Du får kämpa idag, Ina.
Ja, jag får göra det.
Klart i natt, Ina. Vi börjar där. Det blir returmatch mellan Trump och Biden.
Ja.
Det var ju...
Det fick man inga pengar om man satsade på.
Nej, exakt. Väldigt o-breaking på ett sätt. Eller det är breaking, för det har ju ändå hänt i natt. Men ja, det var ju det mest väntade alla någonsin hade kunnat tänka sig, att det blir de två då. För Trump har ju fullständigt krossat allt motstånd i primärvalen för republikanerna. Nikki Haley var den som kämpade på längst då. Men nu blev det klart. Han har samlat en majoritet av partiets delegater då. Det är det man ska göra under tisdagskvällen. Och det gjorde Joe Biden också för demokraterna. Det har inte varit snack om någon riktig utmanare.
Nej.
Det var någon i typ så amerikanska Samoa som vann där. Det var någon i någon sån där mindre som vann. Men annars har det varit Trump hela, eller Biden för hela slanten och Trump. Och det är faktiskt första gången på 70 år då som två presidentkandidater ställs mot varandra igen. En andra gång.
Är det det?
Det är väldigt ovanligt, har jag lärt mig här.
Aha.
Jag ser att du undrar, när var det senast då? Jo, 52 och 56. Ja. Då var det Eisenhower och Adlai Stevenson the second.
Okay.
Båda gångerna.
Ja, Adlai Stevenson the second har jag inte järnkoll på, det ska jag säga.
Nej, men du är väl ursäktad. Han förlorade ju båda gångerna.
Ja,
då.
Okay.
Så det var ju Dwight D. Eisenhower som tog hem det. Och då är det ju så att de här två båda herrarna blir ju inte yngre, va?
Nej.
Utan det är två liksom elderly gentlemen som ställs mot varandra. Donald Trump 77 år och Joe Biden 81 år. Och det har ju varit mycket av snacket inför valet då, förutom de politiska sakfrågorna, så handlar det ju mycket om Joe Bidens ålder och hälsa.
Jo.
Det har du stött på såklart. Mm. Inte lika mycket om Trumps.
Nej, nej, det är lätt att liksom ta rygg och vara ungtuppen om man är i sällskap med Joe Biden.
Ja.
Det är lite orättvist när det bara skiljer 4 år. Men det är väldigt lätt.
Ja, det kom ju någon sån hälsorapport för ett tag sedan när Trump satt som president var. Eller han sa själv att han var så här, I'm the healthiest man in the world. Typ.
Okay,
eller liksom något i den stunden. Så han, i alla fall, Joe Biden försöker ju alltid springa upp på scen då för att utstråla den här viriliteten. Men det har ju varit några tabbar då för Joe Biden. Det senaste, 2 på 1 vecka var det i februari till exempel, när han blandade ihop Mitterrand då, den franska döde ex-presidenten med Macron.
Yeah.
Även blandade ihop Helmut Kohl och Angela Merkel.
Ja.
Jag vet inte.
Jo, men det är.
Ja. Europe though.
No, jo, det är sant. Det, är sant.
Det, är liksom...
det bara känns så himla, himla pinsamt.
Mm. But it's all Europe to me. Men i alla fall, en mätning visade då att han var den minst populära presidenten i modern tid. Mm. Så jag tar upp det här då med minnet apropå att det är stora nyheter i USA nu om att det har kommit ut transkriberade förhör, alltså utskrifter från förhör som gjordes med den här utredaren som heter Robert Hur, H-U-R,
okay.
Hur, som för att han ska vittna inför parlamentets rättsutskott. Jag ska påminna alla om vad det här handlar om. Den här Robert Hur då, han var justitiedepartementets särskilde utredare som intervjuade eller förhörde, eller vad man nu vill kalla det, Joe Biden för en rapport som skulle komma om att Joe Biden hade haft hemligstämplade dokument hemma hos sig som FBI hittade.
Och ja, just det, nu kommer jag ihåg.
Trump hade ju haft i Mar-a-Lago och så blev det liksom en liten sån, men Joe Biden då, jo men han hade några grejer hemma då. Men den utredningen lades ganska snabbt ner för man konstaterade att Joe Biden inte hade gjort något olagligt. Men samtidigt då så lämnades en liksom kommentar i den här rapporten från Robert Hur som låg bakom rapporten, där han beskrev Biden då som en sympatisk, välmenande äldre man med dåligt minne.
Aj då.
På engelska så här: sympathetic, well-meaning elderly man with a poor memory. Det låter ju ganska förminskande.
Ja, välmenande. Liksom dåligt minne absolut, men välmenande. Mm. Jävligt segt att vara när man är president.
Ja, men det låter som att man rullar fram någon ganska dement person med en filt över knäna som bara oh, I remember
också...
back in the day.
Det är också när man säger välmenande så säger man ju liksom implicit inte välgörande.
Nej, precis.
Menar väl.
Han
säger man inte för någon
väl.
Som gör något väl.
Nej,
utan det är någon som
det
menar.
Går.
Ja, det är taskigt.
Ja, och Robert Hur skrev då att det här var något som utredningen hade haft i beaktande, att Joe Biden hade inför en jury i en eventuell rättegång framstått som en liksom snäll, förvirrad gammal farbror. Mm. Han bara, is this my house? Ah. Ungefär så. Och Biden slog ju tillbaka hårt mot detta. Vi kan lyssna lite från en presskonferens som följde då efter att den här rapporten offentliggjordes, som nog kan ha känts lite lätt förnedrande för Biden, misstänker jag. Vi kan lyssna på första frågan här till exempel.
Something the special counsel said in his report is that one of the reasons you were not charged is because in his description you are a well-meaning elderly man with a poor memory.
I'm well-meaning and I'm an elderly man and I know what the hell I'm doing. I've been president and I put this country back on its feet.
That's malarkey. Lite så var han. Mm. Ung låt han ju inte. Kanske lite sluddrig till och med. Och nu finner han sig här då i den här situationen som vi hörde i. Den är pressad för honom, den situationen. Och vi kan lyssna lite till, för han blir rakt av avbruten då av en ganska hetsig reporter.
Recommendation is totally out.
How bad is your memory and can you continue as president?
My memory is so bad I let you speak.
Vad menar han med det?
Nej, men det var ett försök till en burn.
Ja. Jag fattar inte den burnen riktigt.
Nej.
My memory is so bad I let you speak.
Ja, men det är väl att han menar att du, jag vet att du är en helt rötad reporter, men hade jag haft bättre minne så hade jag aldrig låtit dig få ordet typ.
Okej, okay. It's a thinker.
Precis, och därför kanske inte en jättebra burn.
Nej, du förstod den i alla fall. Det gjorde inte jag riktigt. Det kändes som att det var en medarbetare som gav honom ett skratta på slutet så.
Det var det mest medarbetarmässiga skrattet jag hört hela mitt liv. Det var så deppigt. Det var jättehemskt. Åh gud, alltså jag fick jätteont i själen av det skrattet.
Ja, i alla fall, han blir avbruten igen sen. Vi ska lämna den här gamla presskonferensen snart.
That's
your memory has gotten worse, Mr. President.
My memory is not good. My memory is fine.
My memory is not gone, håller han på att säga. Eller good eller någonting. Ja, det är liksom lite strubbligt där. Det är en presskonferens som handlar om hans minne. Så här. Det är inte jättebra optics som man brukar prata om i amerikansk politik. Han kämpar på, det här var alltså i början av februari då, en månad sen ungefär, när han kommenterade den här rapporten då, som gjorde honom upprörd också. För en grej som framgick där, som det har blivit mycket snack om nu då, när transkriberingen från förhören har kommit ut, det är att Joe Biden inte skulle ha kommit ihåg när hans son Beau Biden dog i cancer. Något som upprörde Biden då, att det här ens kom på tal. Så här, hur vågar han ta upp det, dundrade han. Alltså när han intervjuades. Varför tar han upp min son? Typ? Jag behöver ingen som påminner mig om när han gick bort.
Nej.
Så här lät det.
How in the hell dare he raise that? Frankly, when I was asked the question, I thought to myself, wasn't any of their damn business.
Ja, men så sa han då. Liksom. Det var inget... Han hade fan ingenting med det att göra. Nej. Ungefär då. Men det som har hänt nu då, som framgår av transkriberingen av förhören när de kommit ut, det är att det var Joe Biden själv som förde Beau Biden på tal.
Jaha.
Ja, att han själv tog upp det som att säga, ja men det var när jag skrev min bok och om Beau och att han hade dött som jag bestämde mig för att jag skulle liksom run for office och försöka bli president. Så därför kom hans namn på tal. Och då frågar han sig högt typ så här, att han typ tänker lite högt bara, när var det Beau dog? Ja, det var 30 maj va? Och så får någon liksom flika in typ, det var 2015 i maj. Var det 2015? Ja, 2015 i maj. Så typ det var det som utspelade sig. Sen kan man ha olika åsikter om så här, hur virrigt är det då? Man kan väl kanske glömma ett årtal. Jag vet inte, samtidigt är det hans son som har dött i hjärncancer liksom. Men det har handlat liksom mer kanske om att han ändå då framställde det som att den här frågan ställdes till honom när det var han själv som tog upp det. Vi minns han sa så här.
Frankly, when I was asked the question, I thought to myself, wasn't any of their damn business.
Nej, inget av deras damn business, fast det var han som liksom brought the business to the table typ. Ja, så det har varit en jättestor snackis i USA nu inför det här valet då, och det beskrivs i när typ NBC sammanfattar vad som står i de här förhören och i transkriberingarna, att han liksom i flera fall så tänker lite högt, vilket beskrivs negativt. Kanske man gör ibland, men det kanske inte framstår som så himla skarpt eller förtroendeingivande. Samtidigt då så har han också haft väldigt liksom skarpa minnen av sin tid i ämbete innan, att han till exempel minns väldigt väl händelser som hände när han var vicepresident under Obama. I detalj då berättar han om världspolitik och resor och liksom inredningen i sin bostad i Washington då. Så han har väldigt skarpt minne kring många saker också. Ja, men det har i alla fall blivit en jättestora snackisen, och nu frågas alltså den här Robert Hur ut då i någon instans där, när jag tappat namnet på exakt vart det var han frågades ut om, men liksom varför han överhuvudtaget tog upp det här med att Biden var en sur, eller inte sur, snäll.
Snäll, välmenande.
Snäll, välmenande glömskubbe. Vad säger Robert Hur om det då? Varför tog han med det överhuvudtaget?
My assessment in the report about the relevance of the president's memory was necessary and accurate and fair.
Så han tyckte det var verkligen
toppen.
Ja, det var toppen att jag skrev det som jag skrev. en liten bakgrund helt enkelt, för nu är det klart. I natt blir Biden mot Trump som alla väntade sig, och det lär kretsa mycket i kampanjen som väl lät ha fart nu då på allvar nu när det är klart kring just Bidens ålder och så vidare.
Antagligen.
Såg Joe Rogan till exempel hade pratat om det, och Elon Musk hade delat det.
Alltså,
Biden is gone. Det är liksom hans folk bakom som styr honom. Så det är redan i full gång, det snacket. Lite nyheter i det kortare formatet. Isabella Persson, god morgon.
God morgon.
Hej Isabella.
Hej.
Du är redo, det ser jag på dig.
Så är det.
Varsågod.
Ett plan på väg från Amsterdam som skulle landa på Landvetter tvingades under gårdagskvällen vända. Flygbolaget KLM skriver på sin hemsida att flygningen blivit försenad på grund av tekniska problem. Planet hade knappt nått den danska kusten innan man tvingades tillbaka till Amsterdam, och väl på flygplatsen hänvisades passagerarna till ett ersättningsflyg, skriver Swedavia. GP söker flygbolaget KLM för en kommentar. 250 personer får lämna AB Volvo, det bekräftar nu företaget. Det handlar om bemanningsanställda och visst tidsanställda som nu får lämna, och anledningen är helt enkelt en minskad produktionstakt i fabriken. GP har tidigare rapporterat om att Tuvefabriken dragit ner på produktionen från 140 lastbilar per dygn till 124. Och i en kommentar till GP skriver presschefen Claes Eliasson att efterfrågan ökade temporärt under pandemin, men att marknaden nu normaliserats och därav uppsägningarna. En svensk gymnasieelev hemmahörande i Svealand har omkommit under en skolresa i Spanien, det bekräftar Utrikesdepartementet till GP. Eleven ska ha varit ombord på en båt när olyckan inträffade, och anhöriga har underrättats. Resten av skolklassen som var på plats i Spanien är nu på väg tillbaka till Sverige, och ett kristeam har kopplats in. Skolans rektor säger till Aftonbladet att det som hänt är otroligt sorgligt och att tankarna först och främst går till de anhöriga.
Tack Isabella. Vi ska prata vidare då om hudvård för barn.
Exakt så kommer det bli.
Sen får vi gäst också. Maria Blanco kommer hit från utrikesredaktionen om torkan i Barcelona. Har du hört om den Isabella eller?
Nej, men jag hörde, fick ju veta nu här under morgonen efter det som skrivits. Som finns att läsa på GP. Mm. Otroligt. Både fina bilder och ett intressant
verkligen
reportage. Jag vill höra mer om det.
Ja, och reportaget ligger ute på vår sajt nu då. Men vi tackar dig Isabella och går vidare.
Tack så mycket. Igår, Kalle, kunde man läsa på SVT om den nya hudvårdsboomen bland barn. Det här handlar alltså om barn i 10-årsåldern som använder hudvårdsprodukter som är anpassade för mycket, mycket äldre personer. Och det här har ju fått hudläkarna att larma. Det var en av de mest lästa artiklarna på SVT igår. Och det kanske var för att det var ett larm. Det gillar man ju. Läkare larmar.
Men det är också att man känner typ så här, kids today.
Exakt.
Att man bara, ungdomen, hur ska det gå för dem? Det, och vad gör de?
Är det det du känner?
Ja, men lite. Du såg att jag liksom la pannan i djupa veck.
Du la den i väldigt djupa veck. Inte bara du, utan väldigt många andra tror jag också. Det är lite provocerande med barn i 10-årsåldern som sitter och smetar in ansiktet med svindyra vuxenprodukter för att de vill ha perfekt hud. När alla vi andra håller på att smeta på oss en massa produkter för att försöka se ut som 10-åringar. Det är jävligt, jävligt provocerande. Och det här är ju ett fenomen som är störst, skulle jag vilja säga, på TikTok. Så här låter till exempel 7-åriga Haven Garza på sin TikTok-kanal.
I was shocked when I had the new, like, bum bum cream. I was so surprised. I thought that would be out of stock.
Ja, det här är ändå när hon går igenom. Du ser jättebekymrad ut.
Ja, jag är bekymrad, det är verkligen rätt ord. Jag känner mig bekymrad. 7 år, sa du?
Precis, ja. Hon är 7 år. Man får inte ha TikTok-kanal när man är så ung. Men som tur är så finns det ju jättesnälla föräldrar som låter deras barn använda deras konton.
Det är som han Pontus Rasmusson, va?
Exakt som Pontus Rasmusson. Snälla föräldrar som ser till att barnen ändå kan göra sina sminkvideos. Ja. Och så. Det här fenomenet då, det har legat och bubblat i några månader, skulle jag vilja säga, som är ganska mycket på TikTok. Inför julen förra året så kom det jättemycket videos och därmed också amerikanska artiklar om unga tjejer från det man kallar då Generation Alpha. Mm-hmm. Och anledningen att det var innan jul var ju då för att folk såg på önskelisterna som de här barnen har skrivit. Ja. Och så var det så här, aha, de önskar sig tydligen Lego, Youth to the People Superfood Face Cleanser, Drunk Elephant Anti-Pollution Sunshine Serum och ett tv-spel. Liksom, vad fan är det här? Ja. Så folk gick ut och gjorde video och så bara, vad är det som pågår? Jag skulle vilja säga att de som var tidigast med att ondgöra sig över det här, det var de här småtjejernas, inte föräldrar, utan stora syskon. Mm-hmm. De som brukar kallas Generation Z. De är ju ofta bara några år äldre än Generation Alpha, men de vill fan inte se sina småsyskon kleta runt på Sephora och Lyko där de ska vara. Så väldigt mycket kritik därifrån då. Och sen av naturliga skäl, väldigt tidiga med att klaga på de här Sephora-barnen var ju Sephora-personalen.
Det är alltså ett smink.
Det är en sminkbutik, ja. Precis. Som finns runt om.
Alla som är som jag.
Alla som är som du. Vet så mycket. Ja, precis. Det är alldeles för djupt inne i det här.
Alla som har fruktansvärd hy. som jag.
Ja, exakt. För alla med fruktansvärd hy så är Sephora en affär där man kan köpa smink och hudvårdsprodukter. Och där har det ju då blivit väldigt mycket 10-åringar som hänger. Här berättar till exempel en amerikansk Sephora-anställd om sitt möte med en typ 9-10-åring.
And this little girl walks up to me and her basket is literally overflowing. Like, she had to have been maybe 9, 10, maybe 11 years old. And her total came out to almost $900.
Ja, det är alltså då typ 9000 spänn i runda tal. Och det finns en till Sephora-anställd också som sa till en 10-åring att en produkt var slutsåld från Drunk Elephant, som är ett väldigt sånt där hypat märke där ansiktskrämerna kostar tusentals kronor. Och så hade hon sagt till den här 10-åringen då att det finns ju också andra alternativ.
The second I had said that, this girl had this just look of like pure disgust on her face. This girl looks me dead in the eyes and goes, are you effing kidding me? Mind you, she cannot be any older than like 10 years old. And she did not say effing, she said the whole thing.
Ja, det är typiskt amerikanskt att bli mest provocerad över att barn svär. Inte att de har bestämt sig så hårt för en anti-age-produkt.
Så hårt att bli dömd av ett barn sådär också. Ja. Som att man är en idiot. Ja. Liksom. Det är jobbigt ändå.
De har väl ändå någon slags kunskap, antar jag. Men det är klart att det är vissa märken som är de som blir hypade.
Så har det väl alltid varit.
Så har det alltid varit.
Ja, Wu-Tang, Fubu. Exakt. Det var liksom min generations statusbyxor.
Ja. Precis. Och det här leder ju då till att man i USA i alla fall kan anordna barnkalas på Sephora. Och ifall man har det så tycker jag att personalen ska ha dubbellön. Okej, det är segt för dem i alla fall. Men det är ju inte det som hudläkarna larmar om nu. Nej, hudläkarna larmar ju världen över egentligen. För att många av de här produkterna som är populära hos tweensen är anti-aging produkter. Och då innehåller de ämnen som i bästa fall helt onödiga för barn, men i värsta fall kan vara lite skadliga för barn. Ett sånt ämne är retinol exempelvis. Det är ett slags A-vitamin. Det påverkar hudens cellförnyelse. Och det finns mycket såna här pilande produkter som man använder för att få lite glow, eller? Tack, det Kalle. Jag såg att du var på väg där. Jag ser på dig, och inte bara på dina djupa veck i pannan, jag menar inte att shamea dina rynkor på något sätt, men du är inte inne i den här världen alls.
Nej, ingenting. Jag har aldrig fått höra så när jag kommer in till jobbet, så här, wow, vilket glow du har.
Du har aldrig fått höra det? Nej, jag förstår.
Kanske är så lite lätt ironiskt.
Okej. Ja, men hudterapeuten Helena Lindén, som intervjuades av SVT igår, sa i alla fall att barn har mycket tunnare hud som inte är fullt ut utveckla. De ska inte använda produkter med pilande effekt eller anti-age. De förstör sin hud. Hudläkaren Anita Eshraghi varnar för att vissa av ämnena som typ parfymämnen och konserveringsmedel och kemiskt bös i allmänhet kan utvecklas till kroniska hudsjukdomar. Mm. Hon säger också det här i klippet.
De utvecklar ju inflammatoriska hudsjukdomar. Vuxenakne som också kallas för rosacea eller peroral dermatit.
Det är jävligt säkert att få vuxenakne innan man har fått vanlig ungdomsakne.
Ja, verkligen.
Det är väldigt deppigt att man först har vuxenakne, sen får barn och ungdomsakne och vuxenakne samtidigt.
Ja, då har man det kvar.
Ja, liksom. Så himla deppigt. Och liksom, men vad beror allt det här på då? Jag ska ändå försöka mig på någon slags gissning. Mm. Det beror lite på vem man frågar såklart. Trenden kommer absolut från TikTok, det är alla överens om. Mm. Det har ju blivit väldigt populärt på både TikTok och YouTube med videos, en videostil som heter Get Ready With Me. Mm-hmm. Det är alltså populära influencers eller skinfluencers som de kallas då. Går igenom sin hudvårdsrutin.
Ja, det känner jag till.
Där känner du till. Mm. Ja, de filmar så rakt framifrån. Det känns lite som att man sitter i ett videosamtal med en kompis och typ lite sminkar sig ihop.
Gör i ordning sig liksom. Exakt. Och så visar alla sina produkter och sånt.
Det är ganska mysigt tycker jag själv. Mm. Det är lite orättvist eftersom att skinfluencern inte behöver betala för produkterna. Och om jag vill göra samma som den, vilket jag ofta vill, så betyder det att jag ändå måste betala. Men det är ju för sig nice för tioåringen, för de behöver inte betala heller.
Precis. Men man, jag säger, man har inte den ekonomin som den här 10-åringen på Sephora i liksom Kalifornien eller vad det var.
Nej, just att det är så sjukt dyrt liksom, att de går på de väldigt, väldigt dyra produkterna. Men det är också lite taskigt tycker jag, och det som de flesta gör i artiklar när man analyserar det här fenomenet är att man bara tänker typ hemska, hemska ungdom. Man måste ändå tänka lite på hemska, hemska sminkföretag. Mm. Alltså det finns ju en anledning att man riktar sig till den här generationen alfa då. De beräknas ju bli den största generationen i världen ganska snart. I år kommer det finnas 2,5 miljarder människor som tillhör den här generationen, och de förväntas ha den största köpkraften någonsin. Så att liksom, de är ju ett jävla hett byte.
Men det är de som är liksom lägre tonåren nu eller strax innan tonåren?
Ja, precis. Precis. Det är de som är födda från vad är det nu då? Egentligen typ 2010 och framåt. Så det är de som är generation alfa. Och det är ju en grupp så här, det är jättemycket, många sjukvårdsföretag har till och med gjort liksom egna kollektioner för yngre barn. Och sen så funkar ju reklamen på det sättet att man skickar till influencers, och skickar man då till väldigt unga influencers. Eller man tittar ju vilka följer 12-åringar, de här personerna. Okej. Då får den även bada i de här produkterna. Så att det är ju inte bara barnens fel. Och jag vill liksom, är det här i sig så jävla hemskt egentligen? Alltså det är både ja och nej där. För kollar man forskning så verkar alla väldigt överens om att rutiner av alla slag är svinbra för barn. Bättre kognitiv förmåga, ökad social kompetens, bättre mental hälsa, massa olika grejer. Och ha en rutin varje morgon eller kväll där man gör sin hudvård. Kanske inte så här svindumt ändå. Vissa föräldrar har också sagt att det är ganska skönt. Flera föräldrar som blir intervjuade om deras nya barns nya hudvårdsvanor är det så. Fan, det har ändå varit gött att innan låg liksom barnen och bara drog sig. Och man fick tjata på dem och borsta tänderna. Nu har de liksom en liten rutin varje kväll och morgon. Och det går bara av sig själv.
Ja, det är väl bara nackdelen då om de får vuxenakne av den rutinen.
Exakt, det är det.
Men man kan ju också ha en rutin att man typ så tar en stor stark varje morgon.
Exakt. Liksom, och det, där är alla rutiner är inte bra. Men om man tänker rutinen typ tvätta med tvål. Jag tittar på dig nu, Kalle.
Den kan vara bra, Kalle. I'm just saying.
Använda en mild rengöring och någon slags fuktkräm. Absolut. Och lite solskydd. Det är bra för alla. Mm. Det kan man göra. Det kan även barn göra.
Men jag är så all natural, baby.
Ja, du är all natural. Det är jättebra. Men som sagt, det är klart att man inte ska hålla på med syror och skit i barnansikten. Vi får se. Det är en TikTok-trend trots allt. De brukar ju försvinna ungefär lika snabbt som de dyker upp. Kanske att det är utbytt. Eller att de här färgglada sminkförpackningarna kommer ligga längst bak i skåpet snart tillsammans med slime-ingredienser och fidget.
Och mina Tommy Hilfiger-byxor.
Och dina Tommy Hilfiger-byxor.
Mm. Vi ska släppa in morgonens gäst här om en liten stund. Det är vår kollega Maria Blanco som har skrivit ett reportage från Barcelona. Det ligger på vår sajt nu med rubriken Europas Atlantis återuppstår i värsta torkan på 100 år. Det handlar om torkan som råder i Barcelona som har mycket med turismen att göra. Vi vet ju att det är en del suecos som åker till Barcelona bland annat.
Jo tack, det har man gjort några gånger.
Ja, så är det. Och vi ska prata med Maria om hur det här påverkar lokalbefolkningen och hur det ser ut. Det är faktiskt otroliga bilder i det här reportaget som man kan se på gp.se. Häng kvar så är vi tillbaka om en liten stund. Då sa nyhetsshowen onsdag 13 mars, Kina Lundström, Kalle Berg i studion. Vi ska prata klimat nu. Februari blev den varmaste månaden som någonsin uppmätts i världen. Och det var 9:e månaden i rad som det här rekordet slagits då. Ett område som drabbats hårt av den här värmen är nordöstra Spanien, där man upplever den värsta torkan på 100 år. Maria Blanco, vår kollega här på GP, har skrivit ett reportage som publicerats i GP idag, där vi bland annat får veta att Europas Atlantis har återuppstått till följd av torkan. Blir man ju nyfiken på. Därför är vi glada att Maria är med oss här i studion nu för att berätta mer om detta. Välkommen och god morgon, Maria.
Tack, god morgon.
Hej, hej, vad trevligt. Får man börja med att fråga om det här Europas Atlantis, vad som menas med det? Jag blev jättenyfiken.
Ja, det är lite filosofi så där halv åtta. Men det är Atlantis, det är en ö som filosofen Plato skrev om, och det är lite omtvistat om huruvida den finns eller inte, den här ön. Men i alla fall, det är ett namn, en benämning som man brukar använda till gamla städer som av olika anledningar har hamnat under vattnet. Mm. Och vi hittade en sån i Spanien.
Och vadå, den har kommit fram nu nyligen? Eller vad,
ja, den här, det är inte egentligen en stat utan en liten, liten by med en kyrka. Och på 60-talen, då byggde man en vattenreservoir i Sau. Och där fanns det en liten by med den här kyrkan. Mm. Och då översvämmade man hela området.
Medvetet med, liksom.
Precis, med vatten. Och den här vattenreservoaren, vatten används till exempel för att förse Barcelona med vatten till industrin, jordbruk. Det finns andra vattenreservoarer även som finns till det, eftersom det inte regnar så mycket normalt.
Mm, mm.
Men nu har den här vattenreservoaren blivit en måttstock lite grann för torkan.
Mm.
Och kan man se kyrkan, då är det inte bra.
Nej.
Helt enkelt.
Och nu kan man det?
Nu kan man se hela kyrkan innan, när det är normala förhållanden. Då kan man se toppen av kyrkotornet, något fönster, inget mer.
Mm.
Nu kan man se hela kyrkan, man kan se området runt omkring kyrkan.
Mm.
Man kan se nästan hela by som finns kring kyrkan.
Mm. Ja, men det är ju alltså slående bilder i det här reportaget och klipp då, när jag har flygit med Olof då, som har plåtat liksom, att man ser bryggorna med båtarna som ligger på botten där det är helt så sprucken mark. Det ser ju väldigt liksom dystopiskt ut på något vis. Hur är känslan när man går runt där?
Det är jättemärkligt. Det är nästan att man inte kan förstå. Det har funnits miljarder liter vatten där. Jättemärklig känsla att tänka att det kanske är lite lerigt eller något.
Mm.
Det är det inte. Det är bara torr mark och, som du sa, uppsprucken mark som under fötterna.
Det ligger någon kanot där mitt, apropå ingenting. Liksom.
Vi pratade med en kajakuthyrare som har paddlat kajak i den här vattenreservoaren. Han kan inte göra det längre. Och han berättade om att den här kajaken har lagt här i, jag vet inte hur många år, i botten.
Mm.
Nu kan man gå runt omkring.
Plocka upp det. Där var den.
Ja, precis.
Ta tillbaka den till firman. Typ.
Och vad är det som gör att just det här området har blivit så hårt drabbat av torkan?
Det är så att FNs klimatpanel har varnat för att Medelhavsområdet är en hotspot för klimatförändringar. Och det innebär bland annat att det kommer att bli mer torka. Det kommer att bli oftare torka, och det kommer att bli mer intensiv torka när det nu händer. Och det är någonting som till exempel det katalanska väderinstitutet som vi har pratat med konstaterar redan nu. De ser att det här bara blir vanligare och vanligare. Och bara 2008 fanns en sån jättestor torka och då trodde man att det här var exceptionellt. Och nu har det bara gått 16 år och man är där igen och det är mycket värre än bara för 16 år sedan. Mm.
Och det här påverkar ju Barcelona då som många svenskar reser till, ja, minst sagt då. Hur påverkar det Barcelona?
Det påverkar på olika sätt. Man till exempel man vill ta bada på Barceloneta där vid stranden. Duscharna funkar inte där vid stranden. Men även man vattnar inte trädgårdar, det är bara trä man vattnar just nu och man gör det med återvunnet vatten. Alla fontäner är avstängda. Och än så länge kanske, om man är turist, märker det inte direkt på sitt hotell, men det kan komma att förändras.
Men det märks för lokalbefolkningen mer än för turisterna?
Ja, för att man ändå, man kollar på tv, följer medier, gör, då man pratar ganska ofta om torkan, om hur det ser ut varje dag. Mm. Det är torkan och vad man ska göra för att spara på vatten och då även som privatperson, hur kan man göra, hur kan man spara lite till? Så ja.
Men det finns någon sorts konflikt där ändå, det finns väl i många aspekter liksom, av Barcelona, det här med att man vill ha turism, men det är också jättemycket turister och det liksom ställs i förhållande, och turister som liksom förbrukar mycket vatten och sådär, liksom. Hur ser den diskussionen ut liksom, kring gällande turister kontra liksom spanjorer, katalaner?
Det är lite krångligt för vissa vill såklart inte att turismen ska drabbas för att det kommer in mycket pengar helt enkelt tack vare turism. Det skapas mycket jobb. Samtidigt nu när man behöver allt vatten man behöver allt vatten. Och då ställs det då med den här turismen och det är klart, det finns statistik, sover man på ett hotell som är en 4-stjärnig hotell, en 5-stjärnig hotell, då är vattenförbrukningen där jättehögt jämfört med vad som en Barcelona-bor förbrukar. Det är 100 liter på Barcelona-bor, 240-170 om man bor på hotell. Det förklaras lite grann för vissa kanske kan undra, vad gör man? Spolar man många gånger? Och det handlar inte om det, det handlar om pooler, det handlar om trädgårdar. Ja. Och kanske
för poolerna är fortfarande igång på lite finare hotell liksom?
Ja, poolerna är igång. Men de får inte fyllas på än så länge. Det finns ett alternativ som är att man kan fylla dem med havsvatten. Ja. Men då problemet är att man behöver ett särskilt system för att om man vill ha nytt vatten. Man kan inte spola bara vattnet ur poolen. Och man jobbar nu med att kunna fylla med avsaltat havsvatten. Ja. Och det är någonting som man jobbar med så att man ska kunna fylla på.
Men man fattar ju att det är lite provocerande om man bor i Barcelona och själv försöker spara vatten på olika sätt och vet att typ så här, den här mysiga trädgården som jag brukar gå förbi till jobbet varje dag när jag känner mig som sämst på morgonen, så brukar jag titta på de blommorna. De är typ döda för vi vattnar bara träden. Ja. Om man då ser en pool, man kan ju förstå att folk blir sura.
Ja, verkligen. Ja, men jag tänker den här turismen överlag, alltså typ alla svenskar som åker ner och kanske, om man nu gör det då, men tar varannan vatten och druckit 20 öl, det blir 20 vatten på det.
Precis, det blir bara det. Inte som helst, bara där är det ett jättestort problem.
Och så ska du liksom dricka Resorb sen då, liksom allt det här, det är bara det tar ju. Men den politiska debatten, liksom, vad har man för förslag, ska man lösa på liksom lösa vattenkrisen? Det känns ju som en ganska svår fråga för en lekman.
Ja, och det är också massa olika åsikter. Man kan tro att alla politiker i Spanien är överens om att turismen är jättebra, och det är de flesta. Men på vänsterkanten finns röster som menar att turismen måste begränsas även utan torkan. Det har hänt även utan torkan. Men nu förstärks det här. Det här finns en anledning. Nu måste vi sätta stopp. Vi måste göra någonting. Så det är en mycket infekterad fråga, men man ser att turismen är så viktigt för att det här diskuteras till exempel i Barcelonas kommun, det diskuteras i det katalanska parlamentet. Mm. Så det är någonting som verkligen engagerar, för det är, det är en jätteviktig bransch, turismen.
Lite stickspår kanske, men jag har hört om det där att det också är så svårt för katalaner och Barcelonabor att hitta bostäder, för allt det är Airbnb också. Mm. Att det är en del i den, att turisterna bara konkurrerar ut folk som bara vill ha en lägenhet typ.
Ja, precis. Så det är verkligen en het fråga, och det har varit under flera år, och nu på något sätt blir det nog hetare i och med torkan.
Mm. Mm. Ja gud, jag var där 2001 på sån CSN-charter, att man åker dit för att plugga spanska och ta lån av CSN. Och då, redan då var det ju mycket så här att man såg sprayat så, tourist, you're the terrorist och sånt. Man förstod inte riktigt vad det handlade om.
Nej.
Men att det har funnits en sån, det är klart det är så otroligt stort turistmål. Men
det
att
är
det
bara inte
sån,
jag är ju svinskön.
Men jag var ju skön, Kalle. Jag bad ju om tändare på katalan, inte på spanska, jag var ju skön. Nej. Ja. Men man förstår att det länge har funnits såklart en så här jättestor motsättning. Men med politikerna där, som du sa, att det delas upp, känns det som att det är några svängningar där, att det är fler kritiska röster, eller är det...
Alltså majoriteten, de försöker ändå värna om turismen. Såklart. Så det är det man vill. Man vill försöka hitta lösningar. Och man pratar mycket om pooler, till exempel.
Ja, det är symboliskt ganska effektivt.
Ja, för från början var det så att man bara kunde fylla med havsvatten. Men nu kom det ett förslag i det katalanska parlamentet för att typ, snälla, vi måste kunna fylla hotellpooler på något sätt. Mm. Och då... Till exempel i Lloret de Mar, som kanske många känner till vid kusten. Mm. Det har gått hotellbranschen tillsammans för att köpa ett avsaltningssystem. Mm. Så att man kan fylla poolerna med avsaltat vatten, trots att det inte var tillåtet från början. Men nu har man klubbat igenom att det här ska kunna göras. Mm. Så det händer
saker. Man försöker
saker.
Hitta lösningar helt enkelt.
Mm. Det är något begrepp som finns som kallas för torka turister.
Ja, det kanske är inte just nu svenska som är torkaturister, utan mer spanjorer som går runt på olika vattenreservoarer och vill ta bilder på till exempel den här Europas Atlantis som har legat under vatten i många år. Nu kan man åka dit, man kan ta en selfie, man kan göra en story. Så det är det som är de här torkaturisterna som vill se effekterna av torka.
Just det, ja.
Men som kanske inte ger så mycket business till exempel den här kajakuthyraren som vi pratade med.
Han måste ju ställa om sin
exakt.
Verksamhet.
Ja.
Men prognosen framåt då, vi började ju med att prata om att februari är liksom den varmaste månaden som någonsin uppmätts i världen, och vi har såna här rapporter hela tiden om att det blir varmare och så. Vad tänker man om framtiden i nordöstra Spanien, liksom om vattentillförseln, hur ska det gå typ?
Alltså de prognoser som finns för de kommande månaderna, myndigheterna är ganska oroliga, för vad gäller mars och april, då visar prognoserna att det ska regna ungefär som genomsnitt det normala, vilket inte är bra när det inte har regnat på typ 3 år. Men problemet dessutom är att till maj månad, det man ser är att det kommer att regna under genomsnittet och rejält.
Under genomsnittet?
Ja, och då är frågan vad som kommer att hända om de här prognoserna blir sanna tills att de visar sig stämma.
Ja, men bara tänker typ en sommar i Barcelona, det blir ju varmt satan liksom.
Ja, för det är det här, det är inte bara det inte regnar, då blir det varmt, då blir det nu torrare. Och någonting som man har börjat prata om, det är om att frakta vatten med båtar. Mm. Det hände redan 2008, men det är någonting som man inte kanske är så pigg på att göra, för det kostar massa pengar. Och det är ändå inte så mycket vatten.
Men vad är det vatten till? Är det liksom dricksvatten eller till de här duscharna på stranden typ? Eller allt möjligt? Eller?
Ja, man ska prioritera alltid. Alltså det är hushåll, det är det man gör. Men ja, det är...
Det låter ju som en sci-fi-film som någon har skrivit. Liksom att man liksom båtar in vatten. vatten.
Ja, det låter helt bisarrt.
Ja. Ja, det är ju en utveckling som man följer med viss skräck, ja, får man väl säga. Turistfronten då? Kommer liksom det påverka turismen i Barcelona, tror man?
Frågar du Barcelonas hotellbranschorganisation, säger de nej, i alla fall en talesperson jag pratade med. Men vi får se helt enkelt, för det finns en viss oro om att om det kommer att bli fler restriktioner, till exempel om man sänker trycket i kranarna, kommer turisterna då komma om det inte blir lika bekväm som förr? Så det är en fråga, och det står att se vad som händer.
Och för den här kajakuthyraren så är det väl ändå tydligt att för honom har väl, han jobbar ändå inom turistbranschen, att hans bransch är påverkad.
Ja, det gör han verkligen, för han måste nu erbjuda vandringar i närområdet, så det, han påverkas rejält av det här. Mm. Men ja, det är inte, det är framförallt internturism som, som åker till Sao, men det är något helt annat i Barcelona och till exempel Lloret de Mar som vi pratade innan.
Ja, det säger Maria Blanco, vår kollega här på GP, som skrivit det här reportaget som du kan läsa på gp.se eller i appen då. Europas Atlantis återuppstår i värsta torkan på 100 år, där ni har varit nere, du och fotograf Olof Olsson, som tagit häpnadsväckande bilder, får man säga, från regionen där. Tusen tack Maria för att du hälsade på oss idag.
Tack.
Dimma råder i Göteborg. Jag slängde ett öga över axeln.
Aha.
Jag gillar ändå liksom känslan att bara få berätta lite om vad det är för väder som folk vaknar upp till.
Vi är ju live. Ja. Det här är ju inte din morsas gamla podd som spelas in 3 dagar i förväg. Låt oss utnyttja live-formatet för helvete.
Exakt.
Dimman är där.
Du, nu ska jag dra en liten story för dig, Ina, du.
Jag ser fram emot detta.
Ja, den handlar om cykeltjuvar. Har du fått din cykel stulen någon gång?
Jo, gud ja. Mm. Många gånger. Men en gång snodde jag tillbaka den. Och det minns jag med glädje.
Oj, ja, det vill man ju nästan höra lite mer om.
Okej, okay, jättesnabbt bara.
Ja,
den blev en väldigt speciell cykel. Holländsk modell liksom.
Ja,
direkt
kan
importerad
de
av mig. Ja. De kan cykla, de har goda skenbromsar. Allt var så jävla gött. Så ställde jag den utanför Hagabion, låste den vid något tillfälle. Den var borta.
Mm.
Plötsligt så ringer min kompis någon vecka senare, då är jag på Hagabion, för det var när jag jobbade där, och säger: din cykel står utanför Hemköp, som ligger precis bredvid Hagabion. Så jag rusar ner, hämta cykeln, ställer den i källaren på Hagabion.
Den var olåst då eller?
Nej, den var låst, men jag men den var inte fastlåst.
Nej, du bar
så
den.
Jag bar iväg den, ställer den i källaren på Hagabion, gick sen tillbaka till krogen som då heter La Sombrita, som låg precis mitt emot Hemköp.
Jajamän.
Beställde in en liten öl.
Aha.
Satte mig där och tittade på när en tjej kom ut med fulla matkassar och letade efter sin cykel.
Va? Så det var en liksom tjej med matkassar som hade snott
Ja,
den?
Och då kändes det som att jag ville ju typ så känna ägd.
Ja.
Men det var ju ganska tydligt. Eller hon såg inte ut som att hon hade brutit upp låset.
Hon kanske hade köpt den.
Ja, hon hade kanske köpt den. I ond tro, vill jag ändå säga.
Ja.
För att jag mådde ganska gott när jag satt där med min öl och visste att min cykel var trygg och att jag bara var ett samtal till cykelhandlaren bort från att få tillbaka den.
Ja.
Så det gjorde mig mycket glad. Men många andra cyklar har man inte fått tillbaka.
Nej, det är konstigt positiv fördom jag har om tjejer med matkassar. Jag tror inget ont om dem.
Nej,
så här, kan hon ha stulit den?
Nej, men jag kände också nu när du sa det att det var fel av mig. Men ja, nej.
Nej, men vadå? Det kanske hon hade liksom. Det vet vi inte.
Nej.
Jag har blivit av med en cykel en gång, men då hade jag också glömt den på en gård i 3 månader.
Ah, okay.
Så då fick jag skylla mig själv lite grann.
Visst är det
så. Kanske. Men man kan ju ändå känna den jäveln.
Den jäveln!
Som du ändå gjorde.
Ah.
Om jag fick tag i den jäveln.
Ah.
Vem snor ens en cykel? Vem gör så?
Ja.
Det är snacket. Den här storyn handlar då om Ditte Hodensgard, eller Gard, från Malmö. Eller hon är från Danmark då, men jobbar som lärare i Malmö. Och det är Sydsvenskan som skrivit om detta. Det är den 31 januari och hon ska bara titta in i en butik i centrala Malmö, som hon berättar för Sydsvenskan. Cykeln ställer hon utanför. Jag var bara inne i 10 minuter och jag hade ett bra lås på den, men tjuven hann ändå få upp den. Än så länge en ganska vanlig cykelstöld.
Klassisk Malmö-saga.
Ja, det gick snabbt men ändå liksom inte så jättespeciellt. Och historien hade kunnat vara slut då. Men det cykeltjuven och du som lyssnar inte visste om då, eller vet om, det är att Ditte då hade en spårare, en signal.
En sån här AirTag.
Exakt, en AirTag heter det. Inte en spårare.
Signal. Någon som har läst lite väl mycket spionromaner.
Spårare-signal. Nej, men hon hade en sån GPS-sändare, en AirTag på sin cykel, ett vrålåg för 30 lakan, som hon köpte in då. Och det som sker då är följande. Hon får upp en signal i Malmö och tar sig till den platsen med polisen som ändå hänger på detta då.
Det men, gör de.
Mm, precis. Man kan tänka sig att de bara, aha, en cykelstöld i Malmö. Typ, jag vet inte, är det torka i Sahara också? Eller? Vi kan kolla på båda de här grejerna.
Så.
Men de hänger med. De tar sig till den här platsen i Malmö där cykeln ska finnas. Men det är svårt att hitta den exakta positionen. För det är massa flervåningshus som ringas in av signalen. Och de kan gärna inte sparka in varje dörr i liksom Limhamn eller vad det skulle kunna vara.
Framgår det hur många poliser? För jag är jätteglad att polisen följer med. Men jag vill helst inte att de ska vara mer än en.
Nej, men det framgår inte. Och jag tror liksom inte heller att de satte span i en vecka på det här området för att hitta den här cykeln.
Okej, jag ska inte oroa mig för polisens resurser. Bra att de var med här.
Nej, precis. Man pratar ju om att vi behöver fler poliser. Så de är nog lite ansträngda.
Hoppas inte liksom. De var fem bara.
Nej, det vet jag inte. Men det går två veckor då. Precis, man hittar liksom inte cykeln där. Så man bara, okej, vi får ge upp. Vad ska vi göra? Vi kan liksom inte så här bust down varenda dörr i de här liksom höghusen eller vad det nu var. Liksom, det är många som bor där. Man tänker lite då att men jag får väl ge upp det här. Då, två veckor senare, plötsligt, hur annars är frågan? Men så börjar signalen ge signal igen.
Aha.
GPS-sändaren. Den här gången från hamnen i Trelleborg.
Okej.
Det är dock för sent, för den är på väg signalen då ut på öppet hav redan. Nej. Med färjan får man anta.
Ja, just det här har man ju hört om.
Ja, järnspikars, vad ska man göra? Man ser cykeln då åka från Tjeckien till Österrike till Ungern tills det till slut tar stopp med en signal från ett samhälle i södra Serbien.
Men gud.
Vad gör man då? Jo, man åker såklart ner till Serbien.
Ditte, din jävel.
Jag tänkte, då tänkte jag, okej, jag får vara snabb och göra det nu. Så jag bokade en biljett, hoppade på flyget, hyrde sen en bil och körde ner till området. Berättar de för Sydsvenskan som frågar, varför gav du inte bara upp när du såg att din cykel hamnat i Serbien? Ja, men jag har ju ingen bil och jag älskar att cykla. Jag cyklar till mitt jobb i Lund, överallt jag kan. Ingen ska ta min cykel ifrån mig. Här svänger det ju liksom till att det blir som en sån, den filmen Taken, fast de cyklar.
Ja.
Eller en cykel. Som att Ditte kontaktat den här tjuven och varit så, om du, serbiske skurk, bara ger tillbaka cykeln, då är vi cool.
But if you don't, I will look for you. I will find you. And I will kill you.
Ja.
Det är exakt den stämningen.
Den stämningen är det, men hon har inte pratat med tjuven innan då. Mm. Men hon kommer ner till Serbien, börjar vandra runt där, känner sig dum i några timmar som hon beskriver det, för att signalen är nu borta vid det här laget. Hur fan ska hon hitta det? Då märker hon att i närheten av där signalen senast syntes går det en flod och hon tänker då att de har kastat AirTagen i floden.
Oh.
Så här är det deppigt i det här läget. Så som det är en bra film.
Så innan det är klart att det är.
Nära där signalen senast låg dock. Hon går runt här, typ spankulerar längs floden. Där ser hon ett hus som väcker hennes intresse. Som det står i Sydsvenska. Ett hus vaktat nämligen av två stora hundar. Okay. This looks odd. Typ så här. Det är första gången jag är i Serbien. Men
ska det verkligen vara två stora hundar?
Ja, så tänker kanske Ditte då. Hon går då till den lokala polisstationen och ber om hjälp. Återigen, hjälpsam polis följer med. Och eller hon säger så här, först möttes hon av hummanden och tveksamma blickar. Ja, jag vet inte. Men de tog det ändå seriöst, säger hon, eftersom jag hade kommit så långt bort ifrån. De ville gärna hjälpa. Så de bara, okej, du har rest hela vägen från Sverige. Vi får väl kolla på
de
det.
De märkte väl att det inte är en tjej som kommer ge sig.
Nej, precis. Hon bara, I will kill you om ni inte följer med mig. Polisen följer med till huset, hittar då den här mannen med cykeln inne i en lägenhet. Han erkänner direkt, för det står 10 nästan exakt likadana cyklar där inne bakom honom. Exklusiva, dyra cyklar från runt om i Europa. Och den här tjuven, han bara,
it was all business. It wasn't personal.
It was all personal to me.
Säger Ditte. Blasts her way out of Serbia typ. Och nu är hon hemma igen. Nej, det sa hon inte, men den här mannen förklarade sig det, hur han gjorde det, det vet hon inte för att de pratar serbiska och hon är språklärare, men hon kan, hon sa
men
typ
även
så här,
hon är, har sina begränsningar, ja, vilket inte känns som att hon har nu när man har lärt känna Ditte lite bättre.
Nej.
Så är det verkligen inte förvånat mig om hon hotar ut honom på flytande serbiska.
Nej, för det roliga är att hon säger också så här, som språkintresserad lärare hade jag önskat att jag hade talat något sydslavigt språk och förstått lite mer, men det gjorde hon ju inte då. Nej. Men hon kan ändå, hon kan ändå,
ja, ja, men språk. Alla hjältar måste vara mänskliga.
Ja, eller hur? Annars kan vi inte relatera till dem.
Nej.
Dittes expedition till Serbien blev dyr, skriver Sydsvenskan. Det kostade ungefär som en halv gravelbike, som är den här cykeln då. Så halva cykeln, alltså 15 000 då, om man ska tro Sydsvenskan, ja, men kostade det. Men turen kan visa sig bli värd pengarna för fler då, för den serbiska polisen har tagit kontakt med Malmöpolisen nu efter det här. Efter Dittes insats, och Ditte har varit på förhör om hela historien, och nu hoppas man att ramnumren då på resten av cyklarna ska kunna göra att fler rättmätiga ägare lokaliseras, skriver Sydsvenskan. Det var också något jag kunde tänka mig att investera i, att hjälpa till med att få fler cyklar tillbaka till sina ägare.
Ja, det fanns ett större kås.
Ett ädlare syfte än att bara straffa de här serbiska tjuvarna. Liksom.
Och få tillbaka sin egen cykel. Hon gjorde det på andra.
Alla cyklister.
Ja, det här är en så inspirerande, inspirerande berättelse.
Ja, ja. Sydsvenskan berättade om detta.
Konstnären Françoise Gillots verk ställs ut på Picasso-museet i Paris.
Känner till Picasso, inte Gillot.
Inte Gillot. Hurra, äntligen, säger vissa, men inte alla.
Mm-hmm.
Françoise Gillot då hade en lång relation med Picasso och två barn med honom innan hon dumpade skiten ur honom, för han var helt jävla seg att leva med.
Dumpa din kille.
Dumpa din kille, tänkte hon, och dumpade honom. Det tyckte inte han om. Så han och hans softa kompisar ägnade en ganska betydande del av sina liv åt att motarbeta konstnären Françoise Gillot. Françoise då gick bort.
Gå vidare.
Nej, gå vidare. Kan man känna. Det kan man absolut känna. Det var absolut inte vad som hände. Françoise gick bort i fjol då, efter ett långt liv som aktiv konstnär. När hon lämnade Picasso fick hon höra att hon inte var något utan honom, av honom.
Mm.
Han sa också att folk kommer bara vara intresserade av dig eftersom du har varit nära mig.
Mm.
Same old konstnärsgubbe. Snack.
Rough breakup.
Rough breakup får man säga. Han eldade också upp alla hennes tillhörigheter, bland annat brev som hon hade fått från andra konstnärer och sånt där.
Okay.
Till slut fick hon lämna Frankrike, för det gick liksom inte att vara där, och bosatte sig i USA. Mm. Men Picasso,
det är fan ett bad breakup.
Det är ett jävligt bad breakup.
Emigrera liksom.
Det var inte som att Pablo Picasso då kände, fan vad gött, jag vann. Nej, han fortsatte motarbeta henne. Krävde att olika gallerier slutade sälja hennes verk och sa till olika stora utställningar att inte ha med henne. Och när hon gav ut sin självbiografi, då startade, det var på 60-talet då, då drog Picasso igång tre stämningar mot henne. Och inte nog med det, utan andra snälla, välgörande franska intellektuella hängde på. 80 framstående intellektuella i Frankrike skrev på ett upprop i en tidning och krävde att boken skulle dras in innan den hade publicerats. Såna jävla medlöpare, va?
Fy
fan.
Dumpa hon dig, sa du.
Var skriver jag på, Pablo?
Fy fan vad taskigt av henne. Fy fan.
Du är så jävla schysst. Alla säger att du är så jävla schysst.
Du bryr dig ju om henne asmycket. Typ. Kolla på allt det här du har gjort för att förstöra hennes liv, för att hon inte vill vara med dig.
Exakt. Men nu är både Françoise och Picasso döda, och nu slipper han inte längre, för nu kan han inte sätta emot någonting.
Nej.
Utan det kommer komma en utställning av Françoise Gillots verk som eventuellt kommer bli permanent, inte riktigt bestämt än.
Nej.
I Pablo Picassos eget museum i Paris.
The ultimate burn.
The ultimate burn. Ja, jag kände också så, gud vad skönt först, gud vad härligt att typ så här, det är nästan som att man vill att det ska finnas en eftervärld för att någon ska få sitta och må piss över att folk går in där och tittar på hennes grejer.
Också de här medlöparna då som du pratade om. Bara, är han död? men då.
Och samtidigt så kände jag också att det var lite sorgligt. För att hon vill väl kanske inte, liksom, eller jag vet inte, hon lever ju inte. Och jag kan inte säga att jag är du och tjenis med Françoise. Men det känns också lite sorgligt att hon ändå blir en del av hans museum. Ja. När hon är en konstnär i sin egen rätt och typ ville vara det.
Ja, hon kanske verkligen var redo att gå vidare.
Ja, precis.
Och inte dra sig ner av den här Picasso-grejen. Liksom.
Nej, och då blir det så här, fast nu ändå, nu kommer du och Picasso äntligen få mötas igen. Glömde säga att det var i Guardian igår som det rapporterades om det. Det var inte bara fritt ur mitt eget minne.
Det lät som du liksom gröt fram den här
storyn. Nej, precis. Jag kände också det. Det blev jättefel.
Du, jag slår om i ton helt och fullt. Jag ska prata om någonting som är faktiskt väldigt sorgligt nu. Men som ändå berörde mig. Mm. Du vet lite vad det handlar om.
Jag tror jag vet. Jag tror, är det den nyheten som jag sa? Du får absolut inte prata om den, för det är jättesorgligt.
Ja, det är den nyheten. Men jag måste ändå göra det. Ja. För jag läser från gp.se. Sorg bland elefanterna på Borås djurpark efter kalvdöd. Ja. Det var alltså en nyfödd elefantkalv på Borås djurpark som dog i söndags efter att den skadats då när övriga flocken skulle hälsa. Det är så jättetråkigt liksom. Johan Jönsson då, har vi pratat med, zoolog på Borås djurpark, säger att det här är en ledsam händelse både för personalen och för flocken. Vi kan se på dem att de är påverkade. De är väldigt trötta i hela gruppen. Vi kan väl... eller vad, liksom, vad kände du när du hörde om
det? Nej, men det är så fruktansvärt. Det är, liksom, det är ju hemska nyheter hela tiden. Och jag förstår att jag framstår som världens mest privilegierade, äckliga person som tycker att det här är för hemskt att prata om. Mm. Men det är fan något med elefanter alltså.
Ja, det är ju det här att de har sån social förmåga.
Ja, det är jättehemskt. Jag var på cirkus innan jag kom på med min dotter när hon var liten. Så det här är ju 12 år sedan eller någonting som kom till Slottsskogen. Och så var man så, cirkus. Det gick man ju på när man var liten. Mm. Och sen så fort man kom vid inhägnaderna och såg elefanterna och tittade i deras ögon, så kände man ju så här, hur fan ska jag stå ut? Typ. Mm. Och sen satt man där och bara, det är ju, de ser ju, de förstår.
Ja, men en sak som jag ångrar i efterhand som jag har gjort var att när jag var liksom ung och ute och reste, att jag så red på elefant i Thailand. Bara, det hände, så stämmer mig. Jag ångrar det idag. För att det man hörde om det ganska snabbt efteråt också är liksom hur de behandlas där. Nu är det här, det är inte det som sker på Borås djurpark.
Absolut,
det är bara
det är
att man ömmar för elefanter.
Man ömmar för elefanterna och deras enorma känsloliv.
Ja, så här säger då den här zoologen Johan Jönsson på Borås djurpark.
Först så tog det ju ganska lång tid innan hon faktiskt valde att lämna sin kalv som hade dött. Och dagarna som har varit efter nu så märker vi på henne också att hon är lite mer disträ och lite svårare att få kontakt med.
Mm. Ja. Alltså mamman till den här elefanten.
Ja.
Nu så säger han till Sveriges Radio, som det här var ifrån då, som också rapporterat om det här, att det verkar typ som att de är på väg att kunna gå vidare lite grann då, men att som han var inne på där liksom, att hon typ inte lämnade den här kalvens sida då. Men för att beskriva lite vad som hände då, så elefanterna hänger tätt i en klunga och verkar vänta på att eftermiddagsflytten till en annan inhägnad ska ske, beskrivs det i vår artikel då. Det puttas lite och den minsta, som föddes för bara en vecka sedan då, gömmer sig mellan mammans ben. Runt om ligger rester av kvistar, de äter till lunch och i taket hänger påsar med hö. Och ibland går någon elefant fram och liksom plockar ner då de här grejerna. Det var mer av vad som hände nu då. Men det har i alla fall blivit någon sorts liksom trängsel där på något sätt. Och då har den här elefanten klämts fast. Och det märks på hela elefantflocken nu då att de är typ deprimerade. Ja, de verkar inte veta riktigt exakt hur det gick till. Det var jag som missförstod lite där. Jag trodde det var en redogörelse för hur det började typ. Men de verkar inte veta hur det hänt, men den verkar ha klämts på något sätt i alla fall. Och ja, jag vet inte, man ska liksom inte dra streck mellan olika händelser, men det har ändå varit ganska mycket typ på olika svenska djurparker så, ja, den senaste tiden.
Det kanske det har.
Ja, nu hade vi liksom den här fjällräven som liksom blev stulen av en örn.
Ja, just den
grej. Det är en annan grej, men jag vet inte. Det händer en hel del. Mm. Och jag vet inte, jag tyckte i alla fall det var väldigt rörande att det här har hänt och att de här elefanterna uppenbarligen har mått så dåligt av det här. Ja. Och att de återigen ett bevis på vilket inre känsloliv ändå de verkar ha, de här elefanterna. Mm. Och det har varit jättemånga som hört av sig i sociala medier under måndagen då, på Borås djurparks konton. I kommentarsfälten så är det massa hjärtan och meddelanden så här. Johan Jönsson säger: det är långt ifrån alla kalvar som överlever i det vilda. Det är snarare tvärtom, att man ser en högre överlevnad hos nyfödda djur nästan alla arter som lever på djurpark då, säger han om kritiken. För folk har också då i sociala medier varit kritiska mot djurparker överlag.
Okay.
Det är kanske lite så här dålig stämning runt djurparken nu.
Ja, det kan det kanske
Sverige
vara. Men det är ju också en tids... Alltså det är väldigt svårt. Jag tycker liksom bara, om man tänker i mitt liv, hur synen på cirkus uppenbarligen har ändrats, bara personligen för mig, men säkert för jättemånga andra också. Att det kändes liksom bara som wholesome family fun. Nu är ju inte cirkus och djurpark samma sak, det är jag väldigt tydlig med. Men liksom, det var ändå ett helt oproblematiskt wholesome family fun att se en elefant stå på bakbenen, eller att rida på en elefant för den sakens skull.
Ja.
Och så ganska snabbt så skedde det ett skifte, och nu är det ganska svårt att gå tillbaka. Mm. Och nu kan jag uppleva liksom när jag gick på djurparker som barn, då tänkte jag ju aldrig på liksom att det skulle vara tråkigt för djuren eller något sånt där. Men typ nu gör jag det, även om det är en bra djurpark. Jag tycker att det känns konstigt.
Ja.
Eller det känns lite gammaldags på något sätt.
Ja, det är ju en sån tankeströmning som finns. Vi har ju haft chefen, vdn. Ja, nu kommer jag inte ihåg titeln riktigt, men från Borås djurpark här då. Och det finns ju liksom en annan aspekt av det, som är de här bevarande programmen som de har liksom, och elefanter är ju jagade för sina betar, och här kan de ändå liksom växa upp i en skyddad, kontrollerad miljö och så vidare, och andra djur som är utrotningshotade och så vidare. Så de här, det finns ju två eller flera sidor av myntet såklart.
Men
det är ändå det har hänt någonting
med folks syn på liksom djurs känsloliv eller vad man ska säga.
Ja, det var fan Johan Jönsson som var här, det kan man lyssna på ett gammalt avsnitt, hur han liksom resonerar. Då pratade vi om de här vargarna, där det hade hänt saker då också. Men det från Borås djurpark, sorgligt, tråkigt. Elefanterna ledsna, påverkade av detta, men de verkar ändå liksom ha gå mot att bli sitt vanliga jag igen, som Johan Jönsson säger. Och han var med 27 april förra året, det var typ ett år sedan då, som han var med här i nyhetsshowen.
Storytel och BookBeat berättar att betygssystemet har manipulerats på deras ljudbokstjänster. Det berättar de för Kulturnyheterna i P1 idag. Och det är författaren Anders Nilsson som berättar hur det började rasa in kritiska recensioner för hans senaste bok på flera olika tjänster samtidigt. Fattar den paniken? Bara ettor från anonyma konton som bara rasslar in.
Man vet ju hur viktigt det är med reviews.
Det är klart att det är viktigt med reviews.
Det är det enda jag baserar mina beslut på.
Ja, det är mina med. Ja. Jättemycket. Jag känner mig lika töntig varje gång jag säger nej till att se en serie som har 6,5 på IMDb. Men jag gör ändå det.
Ja, jag relaterar 100%.
Men på de här ljudbokstjänsterna då, så har det tidigare varit så, eller fram tills förra veckan när man ordnade det här problemet, att man kunde recensera även om man inte var registrerad på sajten. Så du kunde gå in anonymt då, och det var det den här författaren Anders Nilsson bevittnade, hur han liksom så här: gud vad kul, min nya bok är ute, nu ska vi se hur bra det går. Jaha, folk på Storytel har verkligen börjat hata den, och på BookBeat också.
Jävlar,
och på
någon tredje. Min bok verkar vara.
Så himla, himla tråkigt.
Jag som var så nöjd.
Eller hur? Men nu har man då liksom vidtagit lite åtgärder för att man inte ska kunna recensera utan att vara inloggad för att komma till bukt med det här problemet lite grann då, berättade Kulturnyheterna idag.
Man undrar varför det här har skett.
Ja.
Vad är syftet?
Och det tog de inte upp. Och
är jag det en personlig vendetta?
Mot Anders Nilsson, ja. Eller är det en konkurrerande författare inom samma segment som känner att så här, jag vill inte att folk ska tycka att hans bok är så där jävla bra. Är det någon missundsam jävel?
Det hade ju varit ett skop.
Det hade absolut varit ett skop. Mm. Och så funderade jag också lite grann, vilket inte heller togs upp i kulturnyheterna, på om det har varit så lätt att göra åt det hållet. Funkar det åt andra hållet också då?
Att göra bra betyg?
Ja, att det kommer in anonyma konton, hypar upp böcker.
Det får man väl utgå från.
Ja, det får
att om
man
du kan sätta
ett, från.
Kan du väl sätta femmer, lika gärna.
Ja, jag känner mig lite konspiratorisk den här morgonen.
Men alltså det är man ju också när man är inne i världen av reviews. Alltså det finns typ en indisk restaurang i Göteborg, utan att gå in mer specifikt, som har så här kanonrecensioner på engelska. Lite knackigt, och jag har ätit där. Not so great.
Not liksom. So great.
Alltså, du vet, man kan ändå bli misstänksam ibland.
Ja, och man har ju den här inställningen att man går på stjärnor väldigt mycket. Jättekort passus bara, men jag läste eller lyssnade på en jätteintressant podd om det liksom, om hur vi har gått från, om man, vi är ändå uppvuxna med att det fanns tastemakers. Det vill säga, då kanske det var en musikjournalist på GP.
Ja, just det.
Och du visste vad den personen hette, och du visste att jag håller aldrig med. Säger den personen att en skiva är bra, då lyssnar jag inte på den.
Nej.
Säger den att den är bra, då går jag och köper den direkt.
Ja, ja.
Så att man hade liksom människor som förmedlade olika, lite mer varierande perspektiv på grejer. Medan nu går man ju väldigt mycket till det här recensionssamhället. Så att allt kan bli lite... Man sätter ju större tilltro till det.
Verkligen.
Men det funkar ju inte.
Men det är för att man har så jävla mycket att välja på också.
Ja, det är sant.
Det är alltid så ett ångestbeslut om man väl bestämmer sig för att äta ute.
Ja.
För att det ska bli bra.
Ja, precis.
Det ska bli så bra. Det är liksom... inte tala om att åka på semester. Alltså jag har sån ångest innan jag skulle åka utomlands senaste gången. Det var ett tag sedan nu typ. Men att jag bara så här, det är typ inte värt att åka.
Nej.
För att jag håller på att reka så jävla mycket mellan men... Airbnb-ratings, liksom allting.
Man blir sjukt snurrig av det. Ja. Ibland så tänker jag att jag ska starta en trolltråd på Facebook där jag bara ska skriva: ska till New York i helgen, någon som har några tips?
Ja. Jimmy Åkesson ska gifta sig.
Jaha.
Ja, jag blev lite såhär, ska man, är det intressant? Vill man prata om det? Men så kände jag bara, ja, om någon hade sagt det så till mig, så hade jag bara varit såhär, vem, med vem?
Ja, men och typ, hur då? Exakt så känner jag.
Ja, och så därför drar jag det. Det är Svensk Damtidning som rapporterar om det här.
Ja.
On brand. Alltså att rapportera om kändisar som ska gifta sig. De har ringt upp och pratat med Jimmy Åkesson då. Det står så här artikeln: i valet 2022 blev Sverigedemokraterna Sveriges näst största parti med 20,54%. Där är de noggranna på Svensk Dam efter Socialdemokraterna. Alltså de börjar där liksom.
Ja.
Men det finns annat i Jimmie Åkessons liv som gläder honom än mer.
Oj då.
Mm. Går de ut med
ja, visst.
Vad som är viktigast, typ jobbet eller tjejen? Det är tjejen. 44-årige Jimmie Åkesson gifte sig med kärleken Matilda Tjärnerup, 28. De ska göra det i år då, och då har Jimmie i en öppenhjärtig intervju med Svensk Damtidning, som de beskriver det själva, sagt att han friade på en Ålandskryssning. Inte det mest romantiska, säger Jimmy själv alltså, men väldigt äkta blev det.
Ja, väldigt folkligt.
Ja, det är verkligen true på något sätt. Han skäms inte det. Och det kanske också lite on-brand Jimmy på något sätt ändå. Bara förutom att han var på väg bort från Sverige.
Ja, men annars kändes det ändå väldigt. Det hade varit, det hade varit väldigt konstigt om det var typ så på en... ja, jag kommer inte på någonting, förlåt.
En kulturförening i
Angered. Kulturförening i Frankrike. Det hade varit skumt.
Det här friade han. Nej, men det är stort detta för Jimmy, säger han då. Han har ju varit, han har aldrig varit gift innan. Han har haft sambo och sådär. Han säger liksom att han, just det här med att gifta sig, hans pappa var 70 och hade varit sambo i 33 år när han gifte sig, och hans mammas bröllop var väldigt modest, så att han har liksom inte den relationen till att ha ett sånt big splash out wedding typ. Men vi får väl se hur det blir då. Det har varit lite spanat om att det, liksom, det blir ju allt mer populärt att gifta sig överlag.
Så är det.
Liksom.
Ja, precis.
Och det verkar väl ha spelat in hos Jimmy då.
Ja.
Jag vet inte.
Ett tecken i tiden.
De frågar honom om han ska ha ett kyrkligt bröllop. Han säger, jag har någon form av tro. Jag tycker det ger en viss tyngd med en kyrklig vigsel. Dessutom är det en fin tusenårig tradition i Sverige. Så det är mer det då kanske än att han verkligen tror på Gud. Han gillar ju traditioner, Jimmy. Det är ju ingen nyhet.
Nej, det känner man ju är också brand, on true to brand.
Han liksom backar gärna den här tusen år liksom till... Anskar som ju kom och kristnade Sverige.
Och gifte sig i en kyrka.
Eventuellt, han var väl någon sorts munk va? Så han kanske inte gjorde
nej,
det.
Sant.
Jag vill ha inför Gud och denna församlings närvaro i den situationstecken då. Men bröllopet behöver inte vara kyrkan. Han vill ändå att någon ska säga det. För traditionens skull då. Det är väl ungefär det. Hon är 16 år yngre än honom. Tar de upp här i Svensk Dam. Jag menar...
Det är de.
Det kan man ha åsikter om eller inte.
Ja, precis.
De har roligt ihop.
Det är svårt att ha åsikter om det så här kort efter Oscarsgalan. Det vill jag ändå säga. Att liksom, man har precis blivit marinerad i bilder på gubbar som är så 80 och flankerade av 20-åringar. Så känns det som att det är ju en tid på året när toleransnivån är otroligt hög för skilda åldrar.
Du menar att de har haft i åtanke när de gått
ut med
den här
nyheten? Jag känner mig som sagt lite konspiratoriskt lagd denna morgon. Så jag kan tänka mig att det var så här, ska vi vänta några veckor eller ska vi köra direkt efter klossan på Oscarsgalan?
Perfekta läget för att liksom breaka en åldersskillnadsrelation eller bröllop. De delar ett hårdrocksintresse och gärna på hårdrocksfestival ihop. Också liksom så en look att vara med någon som är så himla mycket yngre på festival. Men i alla fall.
Man måste ha med sig en sån liten stol själv. Man kan ju inte bara slå sig ner i gräset.
Nej, precis. För man är även då, liksom, man är lite äldre. Ja,
man har vissa, alltså jag skulle ändå säga att det är en stor skillnad mellan den bekvämlighet jag förväntar mig nu och det jag förväntade mig när jag var 28.
Ja, precis. Och, jag vet inte.
Alltså skillnaden är ju att man till exempel är så här, när jag var 28 så reagerade jag aldrig över ljud volymen på krogar.
Nej.
Eller ifall det var bekväma stolar. Det är ändå någonting jag har med mig nu när jag väljer ställe att gå till.
Ja, alltså om jag hade varit på festival när jag var typ så 25 och det kom någon som var 44 typ och sa, hallå gänget, har ni sett såg ni Sabaton eller? Då hade man varit lite så. Fast jag har också hört att hårdrocksfestivalet är väldigt så god och
jag
varm
tror de är väldigt
där.
Inkluderande.
Ja, till skillnad från Sverigedemokraterna. Nej,
till skillnad från de indie festivalerna du har varit på, där jag antar att det bara handlar om att hitta den svagaste och håna ut den.
Där är det bara segregerade, coola och töntar liksom. De som vet vad som är real och inte. Men de ska gifta sig. Matilda är jordnära, enkel, rationell men samtidigt väldigt kärleksfull, säger Jimmie Åkesson. Hon är nog en person jag sökt hela mitt liv, säger Jimmie Åkesson. Och blir lite sentimental på rösten, skriver Svensk Dam. Han avslutar, hon är min prinsessa. Så detta kommer alltså att ske.
Detta kommer ske. Varning för kemisk katt. Rör den inte.
Det
katt som miau, inte katt som tugga tugga.
Nej, för det var det man trodde nästan.
Det var det man trodde.
När du sa kemisk katt.
I den här varningen går ut till Fukuyama i Japan, om vi har några lyssnare där. Rör inte katten, säger
den
jag.
Går ut till alla
till alla i Fukuyama. Rör inte katten.
Nej.
Det är en katt som tros ha ramlat ner i ett badkar med kemikalien sekvärt krom. Kan vara cancerframkallande, men katt den lyckades ta sig därifrån.
Och nej, inte sekvärt krom.
Inte det vanliga gamla kromet, utan sekvärt.
Ja, den har ramlat ner där.
Den har ramlat ner i karet och så kan man se på övervakningsbilder då att katten kravlade sig ur karet, tog sig därifrån och man har också hittat tassavtryck.
Mm-hmm.
Men katten, borta. Så nu då säger man till invånare att man inte ska klappa den här katten.
Nej. Vilka sorgliga djurnyheter vi har idag.
Det är väldigt sorgliga djurnyheter, men jag vill bara säga att det behöver inte vara så sorgligt.
Nej.
Jag hade en katt som hade struma och då fick jag behandla den med radioaktivt jod.
Ja, just det. Vi hade vår grannkatt.
Ja,
den var radioaktiv nyligen faktiskt.
Ja. Så då åkte man med den och så var den där insluten och sen så fick man tillbaka den radioaktiva katten och då så fick man ju liksom förvara alltså allt kattbajs och så var man ju tvungen att liksom slänga på ett väldigt... Den fick inte gå ut. Man var tvungen att slänga den i typ dubbla plastpåsar. rosa på ett speciellt sätt. Behandlade det som kemiskt avfall helt enkelt.
Jag ser framför mig att du rensade kattlådan i sån rymddräkt som de har på kärnkraftverk. Eller att det var såna handskar i glas.
Sånt glas där katten var. Nej, men man skulle liksom vara lite extra försiktig. Men det konstiga med då när vi åkte och hämtade katten efter att vi hade lämnat den, både jag och min sambo, som jag ändå vill säga, båda två är liksom hyfsat normalbegåvade personer. När vi kom och hämtade katten så hade båda två ändå en liten besvikelse över att det inte syntes på katten.
Att den var radioaktiv. Glow, så att säga.
Ja, att man ändå har kollat lite för mycket på tv, så man antar att om något är radioaktivt så ska det ändå surra lite om det.
Han är lite Simpsons-skadad typ.
Exakt, Simpsons.
Vart är det tredje ögat?
Ja,
typ.
Ja. Och vi pratade inte om det innan, men när vi utbytte besvikna blickar på djursjukhuset så förstod vi båda att vi hade tittat för mycket på Simpsons.
Men den här katten i Japan hade ändå lämnat någon sorts
Den har lämnat spår efter sig. Så man kan se vart den har gått, men sen har spåren upphört. Så nu går det alltså runt en radio, inte en radioaktiv, en kemisk katt i Fukuyama. Och varningen är alltså, klappa den inte.
Hör ni det, japaner? Malmö ska rensas på råttor.
Se där.
Golare, tjallare, de ska bort. Nej, det är faktiskt djuret råtta jag talar om. Det är inför Eurovision.
Jaha.
Det ska ju vara i maj då, i Malmö. Just. Och då drar man igång en större kampanj mot stans råttor. Och det har SVT rapporterat om, och då låter det så här.
Här är de, gänget som kan bli Malmö-råttornas fiende nummer ett.
Jag ska göra kaos med han.
Nej,
Kalle!
Det är inte något sånt gäng av människor som ska dra runt. Utan det är faktiskt illrar.
Nej.
Ett gäng av illrar som ska släppas ut. SVT har varit på plats då och träffat hundföraren Mona Galagini, som också då kommer få arbeta med illrar framöver.
Okay.
De är ett team, någon sorts jävla Marvel-gäng med hundar, illrar och kommunarbetare. som har gjort gemensam sak då mot råttorna. Det är i och för sig så att, nej, hon är inte kommunarbetare, läser jag här nu, för att Mona då, hon är entreprenör och har en firma då som tillhandahåller den här tjänsten. Och då filmar SVT när de går runt med små illrar i koppel som går runt där och kryper ner i, jävla vad de snackar.
Varför pratar de så himla högt när de sitter
Karl
i studion?
Karl bara pratar om något annat.
De är i koppel, för det var här som var min första oro, var liksom så här, okej, nu har vi släppt ut 6000 illrar.
Ja.
Hur fångar vi in dem? Jag vill inte underkänna någons kompetens på kommunen. Jag hoppades bara verkligen att inte det blev ett illerproblem istället för ett råttproblem. Men de går alltså i koppel.
Nej, inte hela tiden.
Nej.
Jag var lite liksom lurad lite där. De kommer dit då med en sån här katt som man har när man reser med katter. En sån låda liksom, med galler. Så släpper de ut dem. Men de verkar släppa ut dem i någon sorts rabatt då, där de springer runt utan koppel, och sen så ser man på de här bilderna hur de jagar upp de, i alla fall vid ett tillfälle har de jagat upp en råtta, och då är någon kollega där till Mona med en stor hov, och så tjoff ner med hoven över både iller och råtta, och så sorterar de, "Is that man, break it up you guys", och så, så antar jag att man tar livet av den där råttan.
Ja, men en råtta.
Ja, en råtta i taget. En råtta i taget. Men jag vet inte om illrarna kan liksom koordinera sig så att de samlar ihop liksom ett gäng råttor.
Nej, men det,
och lurar dem till
det var
en hov.
Det var vad jag antog. För det låter ändå som en sjukt omständig grej jämfört med att lägga ut råttgift. Så då antog jag att man typ så hittade att illrar kunde nosa reda på typ, här är råttbot, och skrämma upp liksom jättemånga.
Ja, men det står så här då att illrarna är perfekta för att sända ner i råttornas underjordiska gångar och driva ut dem till de väntande hundarna.
Mm-hmm.
Men det var i det här inslaget så var det människor med hår då, så för hundar. Det är på försöksstadiet, säger hon. Så ja, det är liksom det inte en beprövad metod.
Låter lite som att det är på försöksstadiet.
Ja, illrarna är unga och otränade dessutom.
Men vad fan!
Man verkligen hoppas på det bästa här.
De kommer ju bli av med illrarna.
Ja.
Det kommer bli en illergrej.
Alltså sådana stadsråttor är väl inte alltid att leka med heller?
Nej.
Och
vet man att ens iller, en iller klipper en stadsråtta? Det är väl 50-50 eller?
Alltså typ den här råttan som jagas upp är ganska liten, och där verkar den ändå vara rädd för illen åtminstone.
Men det är ju den de visar för SVT. När SVT kommer, det var ju en råtta de släppte ut för fototillfället.
Ja, men precis. De ska testa detta väldigt så här högt i tak på brainstormingen typ.
Ja, verkligen.
Det kanske har funnits i andra länder, jag vet inte. Men då var de i Hylje då och gjorde detta. Och det, på Hylje Arena ska det också vara Eurovision då. Och de tror väl att man det ska göras insatser över hela staden, men bland annat i Hylje då, och man frågar den här Mona om det liksom är med tanke på Eurovision, och hon typ tror att det är det. Så det verkar vara mer hon som tror det då.
Just det.
Men också för alla som bor där. Det är inte så kul med en massa råttor som springer omkring.
Nej, men hur kul är det med illrar och råttor?
Ja, precis. Vi får hoppas eftersom de inte är kopplade att de verkligen håller sig i schack.
Och att de är unga och otränade. Ja. Så det känns bara jättesvårt att fånga in dem. Det känns bara som att man skapar ett nytt problem.
Tonårsillrar med störiga. Jättebra hudvårdsrutin.
Exakt.
De springer runt där. Ja, spännande. Ja visst, nyhetsshowen lider mot sitt slut. Idag har du pratat om hudvårdsbarnen.
Just det, 10-åringar som använder dyra hudvårdsprodukter, och detta gör att vuxna lägger djupa veck i pannan, inte minst de anställda på affärer där 10-åringarna går och kladdar, men också hudläkare som säger att det kan vara skadligt med vissa aktiva ingredienser för den ömtåliga barnahyn.
Jag har talat om att det blev helt klart i natt då att det blir Joe Biden mot Trump i presidentvalet. Ingen skräll, men på tal om detta så pratade jag lite om nya utskrifter av förhör med Joe Biden, där det framgår att han liksom blandat ihop lite när hans son föddes, och det har varit en del rapportering om det där, att han liksom beskrev det på ett sätt men det var på ett annat, och den här debatten om hur bra minne har Joe Biden, den har blossat upp igen. Sen också en otrolig historia om en cykeltjuv.
En otrolig historia.
Ja, framförallt om Ditte från Malmö.
Ja, vilken hjälte.
Ja, får man säga. Så var Maria Blanco här också, vår kollega på utrikesredaktionen, och pratade om vattenbristen i Barcelona och det försvunna Atlantis, så att säga, som återuppstått i västra Spanien.
Precis, och där finns ju hela reportaget och bilder inte minst, om man vill se det också på gp.se.
Jajamän, vi tackar för idag, producent idag Carl Jansson. Ha det gött, hej!
Hej hej!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.